vänta, jag ska inte ha omkull mitt te bara. Ja, det är svårt med placering. Det är för att jag ville ha kvar integriteten av spelet här, men det skiter jag i. Bort! Ja,
skända spelet.
Bort, skända. Mm, jag vill inte ha någon prinsessa. Jag ska blåsa bort dig som en sandstorm. Okej. Hej och välkomna till Efterspelet. Spelet som spelas in direkt för podden. Okej, det blev fel.
Alltså, podden. Nej, nog skulle jag säga.
Jag vände på det för att det skulle funka, men det funkade inte. Det här är ju en podd. Den spelas in precis efter vi har spelat ett spel.
Därav namnet Efterspelet.
Därav namnet Efterspelet, precis. Och vi som har spelat idag heter...
Jens.
Och Åsa.
Du vänder ju liksom på allt.
Nu vänder jag på allt idag. Idag är det omvända dagen. Och dessutom så säger jag vårt namn först. Och spelets namn sen.
Ja.
Och det är nämligen Castles by the Sea.
Ja.
Kan du berätta lite om Castles by the Sea?
Ja, jag sitter redan med en Board Game Geek.
Mm-hmm.
Och
nördbibeln?
Ja, precis. Alltså, vi kan ju förklara det då och då. Men Board Game Geek är som IMDB fast för brädspel. Och enligt Board Game Geek så har Castles by the Sea 7,3 i betyg. Det är för 1-4 personer. Bäst på 2 eller 3 personer. Speltid på 30-60 minuter. Och komplexitet är 2 av 5. Och en rekommenderad ålder är 10+.
Och nu heter ju spelet som sagt var Castles by the Sea. Vilket låter lite så här halvpretentiöst. Och man tänker, vad förväntar vi oss här? Men sanningen är att man gör sandslott.
Ja, men exakt. Alltså namnet är väldigt sant för temat i spelet.
Sant.
Men temat, alltså anledningen till varför jag drogs till spelet för första gången när jag såg det, det är att estetiken och presentationen påminner lite grann om en Ghibli-film.
Ja, det håller jag faktiskt med nu när du säger det. Det har jag inte tänkt på innan, men nu, det bara klickar nu när jag kollar runt på bilderna här som är med i spelet och som fortfarande ligger uppdukat.
Ja, för det finns väl, den heter Ponyo by the Sea, finns väl en Ghibli-film som heter. Och sen Arrietty lånar igen. Och båda de får jag lite så här connection till. För att man spelar som små pysslingar på ett bräde som är 9 brickor stort. Och på de 9 brickorna så ska man bygga upp små sandslott, placera ut sina trupper, prinsessor, vågskyttar och olika torn.
Dörrar,
ja,
portar.
Allting som ett slott behöver. Mm. Som ett växande slott behöver.
Ja, precis.
Så ja. Även fast det är liksom bastanta träkuber.
Alltså gillar du kuber, då ska du få en riktig supersize kub här.
Ja.
Alltså. Du ska bara veta vad du inte har upptäckt än.
Ja, nej, precis. Du ska veta vad du har att vänta dig. Så även fast det är liksom bastanta träkuber så tycker jag att temat funkar väldigt väl.
Temat funkar väl. Det är väldigt gulligt. Och det var ju, jag hade ju sett lite reklam på Dragon Slayers Instagram för det här spelet. Det var du som körde lite så här nytt och fräscht som vi har fått in.
Yes.
Som jag såg. Så att så fort du nämnde, de här spelen har jag för spel för nästa podd.
Ja.
Då var min första reaktion, sandslott!
Ja, men samma, för att som sagt, jag blev lockad av omslaget. Jag tycker omslaget är jättevackert på spelet, så att vi kommer att lägga upp lite bilder på vårt Instagram-flöde, men man kan också gå in på Board Game Geek och kolla upp lite igen. Men sen blev jag negativt överraskad av regelboken, men positivt överraskad av spelet.
Ska vi börja med regelboken? Vi börjar med torriset.
Ja, riva av det plåstret kanske. Eller bandaget eller vad det nu heter.
I intro till att du ska prata om regelboken kan jag bara säga att spelet är, jag som inte har läst regelboken, upplever spelet som enkelt men förvånansvärt svårt. Alltså det är som att grundförutsättningarna känns väldigt lätta, reglerna är egentligen ganska enkla.
Ja.
Men på något sätt så hade vi ändå svårt, alltså det blev inget flöde, det blev lite, vänta, hur var det där nu igen? Fast det egentligen var en lätt grej.
Ja. De har liksom komplicerat ett enkelt spel. För att man har ett spelanbräde framför sig som har 5 stycken steg i sig. Så egentligen på sin tur så följer man bara ett flödesschema och gör det som står i det flödesschemat. Så man startar rundan med att få sandblock. Sen kommer man placera ut dem på spelplanen med mål att uppnå planritningarna för de olika byggnaderna och trupptyperna.
Alla har alltså ett genkort framför sig där man får se just
så vi kan
hur
ta
det ska stå.
Liksom liksom prinsessan som ett exempel. Prinsessan vill stå på ett torn som är åtminstone 2 stycken sandblock högt. Och på den nivån som prinsessan står så får det inte vara någonting adjacent eller närliggande till prinsessan.
Jag undrar om hon verkligen vill det. Men enligt den här bilden i alla fall, ska hon göra det?
Ja, och det är ju den där liksom traditionella fabelkänslan av en prinsessa som är fastlåst i torn.
Mm.
Så jag förstår vart den kommer ifrån, men som sagt...
Lite normigt om du frågar mig. Yes. Det är prinsessnormigt.
Precis. Så först bygger man block på spelplanen och sen placerar man ut sina byggnader och personer. Och efter det så tycker jag en snygg fas är att man får poäng. Och då får man poäng. När jag placerar ut en pjäs, då frilägger jag en ruta på kortet, så prinsessan till exempel ger 2 poäng. Så att om jag har min prinsessa stående på spelplanen så kommer jag i slutet av varje runda tjäna 2 poäng för att hon är ute och lever sitt liv.
Fast det gör hon ju inte, hon är instängd i torn, men vi fattar.
Mm. Vi har lite olika kanske syn på det med öppen planlösning för att du känner att hon är instängd av patriarkatet i sitt torn. Jag tycker att hon har fri utsikt över sina ägor.
Det här, ja, we need to unpack this. Vi får göra det efter podden.
Det är också lite spännande i och för sig att prinsessan, eftersom prinsessan vill vara ensam i sitt torn, så kan man inte ställa vakter eller liksom bågskyttar i närheten av hennes torn.
Vill.
Mm. Efter man har gjort det så får man som sagt poäng. Och sen kommer också en sån här intressant fas av spelet, för att runt spelplanen, eftersom man befinner sig på en liksom mänsklig badplats, så finns det 3 stycken faror. I vårt parti så var det en bebis som trampade omkring, en hund som springer och leker och en flygande drake.
Och då vill jag bara säga att det är också roligt, barnet heter då The Giant.
Ja, för att i våra ögon är det en jätte och hunden kallas The Terror och draken heter bara The Dragon för att...
Men visst är det så att det finns fler terrors?
Ja, så att vi spelade med den rekommenderade startuppsättningen både när det kommer till våra egna kort. För korten vi har framför oss är dubbelsidiga. Så prinsessans baksida är en trollkarl.
Jaha, är det prinsessans baksida? Mm-hmm. Mm. Jag skulle säga att prinsessans baksida är patriarkatet. Men ja, vi tar det ett sätt.
Eller det kanske prinsessans antingen undersida eller liksom glastak är ju patriarkatet.
Ja, just det. Det kanske är hennes översida.
Ja, det som trycker ner henne i tornet.
Vi återkommer när vi har diskuterat ut det.
Ja, och de här hazards tycker jag också är liksom en intressant aspekt av spelet, för att de ligger som sagt runt spelplanen och på sin, när man avslutar sin runda så väljer man en av dem och flyttar dem ett steg med klockan.
Mm.
Och sen vänder man på kort som hör ihop med 2 som man inte har valt. Och på ena sidan kortet så står vad som händer om den här faran aktiveras. Och på baksidan så finns det symboler som ser ut som ett litet utropstecken. Så att om jag vänder på korten och det ligger 3 stycken utropstecken i slänghögen till en fara, så aktiveras den och så läser man på kortet vad som händer. Och sen passar man över turen till nästa person. Så att om man bara följer de där 5 liksom stegen.
Det är ju enkelt, så det låter jätteenkelt igen. Så vad är det som blir så komplicerat?
Ja, och vi stöter ju på lite igen sådana... Det är första gången vi spelar spelet och jag tror att nästa gång vi sätter så kommer det vara mycket lättare. För att korten i sig har en fin förklaring och en fin illustration som visar hur man kan bygga dem. Men sen när vi börjar slå i regelboken så är det... Den är liksom uppdelad på ett lite märkligt vis. Först kommer alla reglerna och sen kommer det en vad kallas glossary på ett liksom index för korten.
Glosor egentligen är det, men det är ju mer ett index.
Ja, så först kommer index som är en större förklaring för vad kortet, hur man ska tolka kortet. Och sen kommer det lite regler för så här solospelande och samarbetsspelande. Och efter det så kommer det en FAQ för spelet generellt. Och FAQ står ju då för ofta ställda frågor. Så först kommer en generell sån för spelet som helhet. Och sen efter den så kommer det en specifik för korterna. Så att om man då vill slå upp hur ska jag tolka det här kortet. Så går man först till den där glossidan och börjar läsa. Och sen inser man att jag fick inte svar där. Sen hoppar man över till den här generella FAQ:n. Och inser att nej, men inte där heller. Sen går man till den specifika FAQ:n. Och förhoppningsvis får man ju svar där. Så det är en del sådana saker de har gjort. Som att regelboken är liksom strukturerat för min del lite konstigt. Så att jag hade problem när jag... Jag känner inte att jag bara kunde läsa igenom en gång och sen kunna spelet, utan jag var tvungen att läsa igenom och sen var jag tvungen att slå fram och tillbaka för att hitta vilka kort man rekommenderas använda i första omgången, kolla FAQ:n för de korten och sådana grejer. Och sen har de terminologin är lite knepig för att
den fastnade vi på.
Ja, för ibland står det att en fara attackerar alla pieces, eller så står det att de attackerar structures, eller så står det att de attackerar figures. Och när det har liksom klickat och satt sig, då är det ju en tydlig uppdelning. Pieces är alltihop, figures är enbart karaktärerna, structures är byggnaderna man har ställt ut. Men det, liksom, det var lite svårt här i början.
Ja, och sen så, det var, ja, och sen så misslyckades vi med förflyttningen av hazards också.
Ja,
så att, av de här monstren.
Precis. I vanliga fall så tar man i slutet av varje runda så kommer man flytta en valfri. Men om en hazard aktiveras, då ska man också flytta den till nästa symbol av samma typ som den befinner sig på. Och det var också en sån här lite sån här halv, ja.
Jag tror vi lyckades göra det första gången, sen glömde vi det
och sen kom vi på det igen.
Och sen kom vi på det igen.
Ja. Mm. Och som liksom, när vi sätter oss och spelar nästa gång, inget av det här kommer ju vara problematiskt då.
För känner jag mig själv kommer jag fortfarande ha glömt många grejer dock.
Ja, jag också, men det kanske mer beror på att vi båda har utbränd
utmattningssymptom. Ja. Men, man kan alltid skylla på utbränd hjärna.
Ja, precis. Men spelet i sig, när det klickar så tror jag att det kommer sitta, för att det är inte komplicerat även fast det kändes så i starten. Men sen gör det också mycket, alltså som sagt, jag blev negativt överraskad av regelboken, för att när man börjar bläddra i den så känns det, ja men det här är ju liksom lätt och luftigt och fint illustrerat, men sen visade det sig att det fanns lite saker som jag personligen hade önskat att de gjort annorlunda. Men sen blev jag positivt överraskad av spelet. Håller du med om din, vad är din åsikt efter att ha spelat, liksom, vad tycker du om det?
Så här, jag satt precis så filurade på det här, alltså för att om man bara kollar på, ja men som de här korten med de olika figurerna och byggnaderna. Och så ser man hur man ska placera dem och så en bild på massa torra kuber.
Mm.
Och sen så är det sådana små träfigurer som för mig ofta symboliserar ett torrt temalöst spel. Det jag tycker är kul är att det finns många komponenter i och mekaniken som egentligen skriker för mig som är en temanörd, alltså så här flytande teman. Tänker så här, okej, nu har vi något torrt euroartat på gång här med massa stela kuber och stela förflyttningar och fannas moster.
Mm.
Och sen så ser jag, vi ska bygga sandslott och vad roligt och vad stora kuberna är och kolla, det små hundar med.
Mm.
Och plötsligt så är jag helt såld.
Mm.
Så jag tycker att jag är positivt, jag kanske inte ens kan säga att jag är positivt förvånad, för jag hade inte riktigt några förutsättningar.
Nej.
Utan jag tänkte så här, jag ska få bygga sandslott, vad kul.
Mm.
Glänsar de här lite torra korten, men blir fortfarande så här razzle-dazzled av att jag ska få bygga sandslott. Så jag reagerar inte så mycket på det då, det är först nu när jag börjar tänka på det. Men när jag har lite distans efter vi har spelat, så vill jag ändå tänka att så här, de har tagit mekaniker som hade kunnat vara lite stela och liksom applicerat ett roligt tema och fått ihop, det sitter jag och skojar lite om patriarkater och grejer kopplat till prinsessor, men de har ju kört på lite så här slott möter sand, alltså så här, vi bygger ett sandslott men de försöker göra det lite till någons verklighet genom att applicera de här pysslingarna eller vad vi ska kalla det för, och applicera de här slott adjacent karaktärerna så som archers och prinsessor och gateways och torn och fasernas moster. Så de gör en ganska snygg temakoppling som gör att de kan bara mata mig med vad som helst. Jag kommer bara
Som sagt, jag blev väldigt positivt överraskad, och även nu när vi har det framför oss, även när vi har avslutat partiet, i och för sig det blev lite decimerat här mot slutet, men under partiets gång så har det dykt upp områden som det har varit en port in i ett litet innergård som har varit vaktad av torn och bågskyttar, och man har kunnat känna att ja, så där kan ju slott se ut. Och längs kanten så har jag, för att man har också 3 stycken hemliga bonuskort som man kan försöka uppnå. Och jag har haft ett sånt som säger att jag vill ha mina figurer längs kanten av spelplanen. Ja, men då har jag sett till att bågskyttarna och vakterna står där, så att temat hjälper spelet.
Ja, och jag inser nu att så här, jag, det jag sa nyss var ju väldigt vackert och romantiserat. För att jag tyckte nog i början att det var lite stolpigt. När vi fastnade i de här små grejerna. Jaha, vi har placerat här, så det är fel. Mm. Jaha, hur var det man gjorde här? Och då tyckte jag att det var lite stolpigt. Men sen så fort det lossnade, då fastnade jag gärna i min romantiserade dröm. Då var det så här, nej men jag bygger sandslott. This is fun.
Ja, så det är det jag menar. Att om vi spelar här 2 eller 3 gånger till. Så alla de liksom road bumps kommer ju vara utslätade. För att det är ett abstrakt strategispel med mycket tema. Mm. Vilket är motsägelsefullt men sant i det här fallet. Mm. Och jag tycker att det som sagt det är många smarta, små intressanta delar i spelet. För till exempel när man bygger man har 6 stycken kort framför sig som visar hur man kan bygga byggnader. Och om man lyckas uppnå dem så får man placera ut sina byggnader och pjäser på spelplanen. Och sen blir det som en passiv poänginkomst. Men om en sån här hazard flyttar, aktiveras och förstör det området man har byggt upp, så kommer de pjäserna tillbaka till sitt spelarbräde. Och i starten av varje runda så får man 3 stycken sandblock som någon form av basinkomst. Men sen om man har ett gäng förstörda byggnader och pjäser, så återgår de till sina kort, täcker de symbolerna som ger poäng, men istället så får man lite extra sandblock att placera ut. Så att även det jag var lite orolig för först, det var att det skulle kännas lite för aggressivt och lite för att man inte skulle få bygga upp någonting. Att man inte skulle få liksom känna sig att man har etablerat sig på spelplanen. Men istället så upplevde jag, du hade lite problem med draken där som rensade liksom mycket av dina grejer i ett svep. Men jag kände generellt att det var inte så farligt att det förstördes. För man fick tillbaka dem och man fick lite bonussaker som gjorde att man kunde bygga nya områden på kartan och snabbt få ut dem igen.
Jag kände ju nästan tvärtom ett tag, som att det var lite stelt och tråkigt.
Knackande bord här, det är ett spöke som...
Är det mitt bord som låter sådär?
Men vi har ju en följetong med om det här stället är hemsökt eller inte.
Ja, just det. Jag har ju bland annat en osynlig sambo.
Ja, jag tror att det
är nog sambon som håller på.
Den som knackar som i bordet. Låter.
För jag hade lite motsatt upplevelse nästan, höll jag på att säga. Men jag kände som att när vi spelade fel på hazards, då tyckte jag att det blev lite tråkigt. Det var för lite action. Ja. Jag ville bli lite bortblåst från spelbordet eller från spelplanen så att jag fick tänka om. Ja. Så att man fick försöka lösa situationen utifrån vad som redan finns på brädet.
Ja, så, precis. För det är mer taktiskt egentligen än strategiskt.
Åh, vad fin. Vilken fin urskiljning, nyansering.
Ja.
Mm. Nej, men för att jag kände det när vi... För då plötsligt så var det som att vi hade knäckt hazards. Jaha, men om jag bara flyttar den där så är ju allting löst. Men då visade sig att vi gjorde en fel placering. Så det lossnade ju. Men ett tag så var jag så här, men det går ju att knäcka hazards. Det var
för att det blev så att hunden stod i ett hörn och attackerade samma ruta gång på gång.
Och då höll vi oss bara borta från den rutan och så var det inget problem.
Precis, men egentligen så ska det vara så att efter att hunden har attackerat en gång så flyttar den per automatik till en ny plats.
Och då blir det lite latchlajban. Då börjar det hända grejer. Det var, så att det, hade det inte varit så hade jag blivit mindre
överraskad. Nej, men jag håller med för att som sagt då... De här hazards, det är egentligen inte att de attackerar och förstör så värst mycket som att de låser upp spelplanen igen. Spelplanen är inte så värst stor. Den är ju som sagt 9 rutor stor. Och på varje ruta kan man placera ut 9 pjäser. Så att det är 81 platser totalt. Då.
Eftersom att man kan spela i mitten
faktiskt så blir den blir mindre. Ja. Mm. Och de här fylls upp. Så nu när vi är liksom färdiga, då är ju liksom hela spelplanen bebyggd. Så att om det inte hade rensats och försvunnit under spelets gång så hade det ju, då skulle spelet varit tvunget att vara typ hälften så långt.
Ja, och så är det också de här rensningarna. Nu har vi ju bara spelat med 3 hazards, men de har lite olika funktioner. Mm. Vissa rensar bara filurer, vissa rensar filurer och byggnader, andra... Och tar typ bort de översta lagren och så.
Ja. Så den flygande draken sveper ner och liksom rensar de 2 översta lagren på allt. Bebisen klampar igenom och tar bort en hel rad.
Ja, men bara med filurer.
Ja, och hunden attackerar den närmsta rutan och tar bort allt därifrån.
Så vi har lite olika saker som de gör.
Ja.
Och
tematiska saker.
Tematiska saker. I always like. Men det gör också att att då får man tänka lite nytt med sina maxikuber.
Ja.
För att de behöver nämligen sitta back to back, vägg mot vägg, mm. när du placerar dem. Så att du kan placera dem exakt var som helst. De behöver inte sitta ihop med något du eller någon har byggt tidigare. Nej, men de måste sitta ihop med varandra.
Ja, i runda ett kan man placera i ena hörnet av spelplanen och i runda två kan man placera i exakt motsatt ja. Sida.
Så det spelar ingen roll. Men alla de du placerar ut den rundan behöver sitta back to back på ja. Något sätt. Eller wall to eller,
ja,
liksom, eller tak mot vägg. De måste ha en hel sida mot
exakt,
varandra.
Exakt, en sida.
Och det gör att om exempelvis den här som rensar alla översta lager,
ja.
Då kanske man behöver bli lite kreativ. Okej, jag vill upp där, men jag vill också ha ett hål för prinsessan.
Mm.
För att jag vill ha ett torn för ja. Henne. Hur lägger jag upp det här så att allting fortfarande ligger vägg mot vägg?
Ja.
Så att det ger lite nya betänkligheter, jag vet inte om det är ett ord. Men jag kommer att säga betänkligheter nu.
Ja, jag köper det.
Och det tycker jag om, för då får vi lite mer struktur i vår strategi.
Ja, men det du är inne på också är jag blev påmind, eller du inspirerade en tanke.
Jag är en inspiration.
Vilket var att spelet tillåter en att göra smarta drag. Där man hittar en öppning på spelplanen. Till exempel så fick jag ut en arch, en port.
Aha, ja.
Och den kräver ju då att man har två stycken, på vardera sida av porten så ska det vara två stycken sandblock högt. Men då måste man ha byggt två av dem ena rundan och sen två av dem den andra rundan. Men då insåg jag att du hade byggt två av dem. Då ja. Kunde jag liksom använda mig av det du hade byggt, bygga hälften själv och knuffa dit porten och med resten av pjäserna jag la ut kunde jag få ut två eller tre andra pjäser i samma drag. Och spel som tillåter den där känslan av aha, ja, men vänta, jag kan göra det här. Och sen får man liksom en utdelning och en belöning av att man hittar den där lilla öppningen. Det är ju, alltså, jag tycker om det.
Jag med. Och som ni hörde är alltså på själva bitarna, på själva de här maxikuberna, på sandbitarna, sandrutorna, då är det alltså total anarki. Det är ju, du bygger med andras, fortsätta någon annan avsluta. Nemas problemas.
Ja, och det är också sådär, om jag då har en plan att jag vill få ut min prinsessa och jag vill få ut min bågskytt. Om jag inleder men inte slutför den liksom formationen som krävs för att få ut de grejerna så kan ju Åsa på din tur fortsätta på det jag har byggt och liksom knycka de placeringarna från mig. Så det finns ju ändå mycket interaktion och liksom bygga vidare på vad den andra har gjort och tjäna en fördel. På att bygga på den, men då också så här, försöka blockera det så att motståndaren inte kommer åt det den vill göra.
Ja, precis. För att även om de kuberna jag placerar på min tur, även om de måste sitta ihop vägg mot vägg, så ansluter det till en redan byggd formation. Då kan jag placera längs hela den formationen.
Ja, så att om jag har byggt liksom en radda med fem stycken kuber i rad och du bygger två stycken kuber som ansluter till mina fem placerade, då har du alla sju att placera och använda dig av.
Precis, och då kanske draken just var där och rensade en prinsessa för dig. Då placerar jag min där istället. Ja. Och boom, så är det plötsligt min radda.
Så det liksom böljer väldigt mycket fram och tillbaka. Och det här spelet är ju upp till fyra personer. Och på fyra personer så kommer man vända på spel. De brickor vi använder för att bygga upp spelplanen vänder man på. Så den blir lite större. Men jag tror också, om man verkligen spelar fyra personer så kommer också den här tajtheten tror jag fortfarande finns kvar som fanns på två personer. Så att det här, jag tyckte om det som ett tvåpersonsspel för då blir den här lite mer fram och tillbaka i grejen. Men jag ser också fram emot att spela på tre eller fyra.
Ja, jag sitter och funderar på vad jag tror skulle hända på tre eller fyra. Jag har faktiskt inte en jädra aning så det kanske vore kul att testa.
Ja.
Jag som annars tycker om tvåspelarmodulen och på många spel vi har spelat förut två, eller jag vet inte hur många vi har spelat, men vi har spelat ett par spel som tar fler spelare men där vi har spelat två. Och då brukar jag ändå tycka om tvåspelarläget i de fallen det är välbalanserat. Och det här är välbalanserat, men för en gångs skull har jag lite svårare att se hur det skulle se ut på fler. Jag tror jag är ändå lite spänd på att testa det.
Och på två personer så spelar man sex rundor, på fyra personer så spelar man 4 runder. Så man spelar ju färre drag. Men det kommer hända mer på spelplanen för att de här farorna aktiveras oftare. Det rensas mer. Man kan bygga vidare på de andras på ett annat vis. Så att nej, men jag är som sagt positivt överraskad av spelet. Ser fram emot att spela det flera gånger. Och jag tror att det kanske lite grann svarar på min åsikt om vem det passar för. Mig.
Och, det här är alltså Jens.
Ja, men precis. Det är ingen annan som behöver bry sig. Nej. Jag kommer behålla det här för mig själv. Men jag tänker så här. Om man det är den där regelboken som är grejen.
Då kan vi ju tipsa om alla som inte är jättevana att kolla på YouTube. Om ja. Det finns någon som gör en liten spelgenomgång. För det kan ibland vara lite lättare. I synnerhet den aggressivt kanadensiska
personen,
snubben.
Precis. Och i beskrivande texten till det här poddavsnittet. Om jag har hittat en regelgenomgång så kommer det finnas länkat till den. Så då kan man klicka in och kolla. För att, och sen visst, jag hade problem med strukturen på regelboken. Men det är ju för att jag är van att läsa regelböcker som har en annan struktur. Så det innebär ju...
Det kanske är perfekt för någon annan.
Ja, men precis. För att allting, alla frågorna har funnits, det har funnits svaren på alla frågorna i regelboken. De har inte bara funnits där jag har letat.
Uppslagsboksälskaren kanske har en field day med den här.
Så om jag ska sluta liksom klanka på regelboken så tycker jag att det här spelet passar. Om man vill ha, alltså jag tvekar till och med att kalla det ett abstrakt strategispel, även fast typ är det.
Ja, men det låter lite mer avancerat än vad det är då.
Ja,
tänker jag också.
För det är ju enkelt att komma in i. Nej,
som sagt, jag ska inte... Nu är tillbaka på regelboken,
Jens. Jag sa att jag skulle sluta klanka, så jag började en ursväng och gjorde det på en gång igen.
Lika bara stampa lite.
Ja, men när reglerna sitter, när man har förstått spelet, då är det lätt.
Mm.
Det kan man säga om vilket spel som helst. Men oavsett. Jag ska försöka komma vidare till det jag försöker liksom få fram här. Jag tyckte spelet var väldigt mysigt. Jag tyckte om det. Jag tyckte en så här röd flagga var just det. Det skulle kännas för konfrontativt, för jobbigt att det rensades och försvann. Att man inte kunde känna att man byggde upp någonting. Men jag fick känslan av att man byggde upp. Och jag fick känslan av att man gjorde smarta drag. Vad tycker du om spelet?
Ja, men jag tycker om det. Jag gillar just att man har tagit sådana... Som jag kan tycka är så här riskmekaniker som kan bli lite stela och torra. Men tack vare sånt jag älskar, tema, så har det ändå morfats till någonting som jag tycker jättemycket om.
Ja.
Så vi får ett roligt tema och en ganska rolig spelarinteraktion.
Ja.
För vi är lite solo och sådär, man bygger sin grej. Men plötsligt så får man en jädra massa ljus av någonting du har byggt.
Ja. Eller... Ja, det är ju verkligen inte ett solitärspel.
Nej, precis. Så att jag tycker ändå om spelarinteraktionen. Den är lite annorlunda mot hur det brukar vara i många spel.
Ja.
Och som sagt, temat är jättehärligt. Och de mjukar upp de här mekanikerna som skulle kunna bli lite stela med ett stelt tema. Så att jag tycker jättemycket, jag tycker det är trevligt. Och jag har inte läst regelboken, så jag ska inte stampa på den. Men jag tyckte ändå att det var... otippat svårt ändå att haffa de här reglerna.
Ja.
Nej, men när det väl sitter så är de ju inte svåra. Precis.
Nej,
som vi har varit inne på.
Det är det som är liksom det paradoxala i det. Att, ja.
Så kanske ni sitter där ute och så kommer ni testa det och så sitter ni och bara, vad snackar man? Ja, men det är jätteenkelt. Men då, då skyller vi på våra utbrändhetshjärnor igen.
Ja, exakt. Vi spelar det kortet.
Vi spelar det kortet.
Men en sak, jag inser ett svar på... Varför jag inte tycker att det känns så konfrontativt.
Just det, glömde jag säga. Jag älskar ju konflikt. Så jag tycker, jag tycker ändå det är... Ja,
Min liksom farhåga, det var att man ska ta en av de här hazards. Flytta den till där motståndaren bygger väldigt mycket. Aktivera den och slå ut motståndaren på en gång. Men eftersom den hazard man flyttar inte aktiveras. Så löste de det på ett snyggt vis.
Det håller jag med om. Dock hade vi lite svårt att fatta det. Vi glömde bort det.
Ja.
Bra, då flyttar jag den så ställer den sig vid dig. Vänta, det är då den inte gör någonting.
Ja.
Men det gav också ett trevligt djup. För då var det så här, men för även om den är... den inte kommer göra någonting nu, så kanske jag ändå inte vill ställa den vid mig själv. För då, kommer den då kan du låta den ligga kvar nästa gång.
Ja.
Och då kommer du njuka mig ändå. Och det vill jag ju inte heller. Så den gav lite mer djup än vad man trodde ändå.
Ja, och det är många av de här mekanikerna...
Snygg lösning och ett trevligt djup.
Och det är många mekaniker i det här spelet som just ger den känslan. Snygg, elegant lösning som ger djup till spelet.
Och det väl man fattat reglerna.
Precis, men det de här hazards gjorde, eftersom den jag flyttade inte aktiverades, så var det mer att man flyttade bort och skyddade sig själv. Och sen ville man liksom göra en setup för kommande runder som attackerade motståndaren. Men då har ju också motståndaren ett val att flytta bort den hazard de tyckte var mest problematisk. Så det här, det hamnade i händerna på sig själv när någonting negativt hände. Istället för att man attackerade med vilja motståndaren.
Mm.
Och det tyckte jag var en snygg liksom, en twist på spelarinteraktionen.
Med risk för att jag använder ord fel nu. Det är som en lågaffektiv konflikt.
Ja, alltså, man bryr sig inte så mycket. Men det är okej om det liksom spiller över.
Nej, men det är så här, det är ett ganska mjukt bemötande. Men det är fortfarande konflikt. Så, hej, nu kommer jag ställa min kub här.
Ja.
Och så kommer jag... Och så kommer du inte kunna ha något annat där.
Nej.
Jag vet att du har byggt de här fina kuberna. Men nu tar jag poäng för dem.
Ja, men det blir ju också så här. Om du då... Det blir lite så här passivt aggressivt. Man tar hazard, sen lägger man den hos dig. Och sen säger man... Ja, men det är ditt val att låta den ligga kvar där nästa gång.
Ja.
Och det är liksom...
Det är, bara... det är en helt annan typ av konflikt. Det vi har löst här idag är att Jens gillar inte aktiva konflikter där man ser att det är konflikt.
Nej.
Men de här lite mer passiva konflikterna.
Ja, men den här quit hitting yourself, ja, den är okej okay med.
Ja, det går alldeles utmärkt.
Precis,
ja.
För då har man ju valt det själv.
Ja, nej. Jag föredrar den här lite mer aktiva konflikten där man är bara så här, fast nu slog du mig. Ska vi prata om det? Eller nu slår jag tillbaka snarare.
Ja, precis. Det är snarare det du gör. Okay. Du slog mig, då slår jag dig istället.
Nu jävlar.
Ja,
nu men är det open season. Mm.
Vi kanske har gått igenom det vi tycker om i spelet.
Ja, men saknar vi något då? Jag tror inte jag saknar något riktigt. Förutom
en bättre regelbok.
En bättre regelbok till Jens.
Ja.
Det är det jag önskar mig till jul.
Ja, för att det de har det är ju som sagt, vi använder 6 av 9 kort för vår liksom, spelarfaktion. Och alla korten är dubbelsidiga. Så det finns ju en väldigt stor variation inom vilka kort man använder. Men det man gör är att en person, nu spelade vi med de rekommenderade startkorterna. Men när man blir mer varm i kläderna så är det en person som tar Kina-kort, tar ut 6 stycken, blandar dem och slumpar vilka man använder. Sen ser alla andra till att de har samma uppsättning kort framför sig. Så vi körde med standard eller liksom rekommenderade första spelsomgången. Och vi spelade också med de rekommenderade första spelsmotståndarna. Men även där finns det ju 3 stycken till. Så att det finns mycket variation i setupen. Och sen tycker jag att det är ett spel med intressanta val som bygger på vad den andra personen har gjort.
Mm. Och sånt gillar jag.
Ja, och det i sig ger ju en automatiskt djup och återspelbarhet och liksom dynamik i just spelet. Det är inte låst eller statiskt. Eller liksom, det kommer bölja fram och tillbaka. Så att jag har svårt, jag känner inte nu liksom, ja men jag saknar det här.
Nej, och det gör inte jag heller. Men däremot är jag inte lika övertygad om att variationen kommer vara så himla betydande. Så jag tror att jag vill nog testa både lite olika variationer och med olika spelarantal. För att för en gångs skull höll jag på att säga, jag ska inte höja mig själv för mycket. Men jag har svårt att liksom föreställa mig lite. I vissa spel så är det ganska enkelt att föreställa sig hur det skulle vara med fler eller färre spelare. Och hur variationen skulle kunna slå. Men här är det lite svårare att föreställa mig det.
Nej, men jag håller med, för att jag skulle lätt kunna spela med exakt samma setup som vi har gjort nu.
Bara för att testa och se vad som händer.
En handfull gånger till.
Ja, ja, men
det för att det som sagt, det är interaktionen oss emellan.
Det känns som att det kommer vara varierat ändå.
Ja.
Och det är därför som jag har svårt att föreställa mig, tror jag. Vad är skillnaden då om vi byter korten? Det kanske är mindblowing, jag vet inte.
Ja, nej, men exakt. Men vi får utforska det i kommande partier.
Mm.
Har vi någon vi tror att det skulle passa för, någon vi tror att det inte skulle passa för?
Ja, men jag tänker det som inte behöver, vi vill ha lite strategi men inte ett för tungt spel.
Ja, och som just, om man vill ha det här att man fokuserar på sin egen motor och låter den bygga upp och fullbordas och lite mer så här ensam strategin, då är det här inte för dig.
Nej, det är nog inte riktigt. Men om du gillar lite passiv-aggressiv, men lite passiv spelarinteraktion. Alltså det är en spelarinteraktion, men den är lite mer så här, man kommer in efter att den andra har städat.
Ja, och jag kan inte aktivt förstöra dina planer. Men jag kan spela vidare på dem. Ja. Så att man är mer reaktiv och man är mer taktisk i spelet.
Så om det låter lockande, då är det kanske något för dig. Och framförallt, alltså, gillar du sandslott?
Ja, men precis. Och jag tycker verkligen
och stora kuber.
De är verkligen... Alltså,
det är som fyra små kuber, tror jag.
Men exakt.
Eller, alltså, ja, jo, men det tror jag att det är. Det tror jag. Jag tror på mig själv nu.
Vi vågar satsa vår brädspels credentials på att säga att det här är fyra standardkuber igen.
Ja,
Det borde ju då innebära att spelet är fyra gånger bättre än ett spel med bara vanliga kuber i.
Det tror jag att det finns många där ute som inte håller med om. Det finns så många spel med kuber i.
Handsken är kastad.
Ja, nej, men jag vågar inte lägga mina brädspels credentials på det. Men Jens handske får ni gärna plocka upp. Mina handskar, de håller jag fast vid.
Ja, för att jag ändå, liksom, om man ska snacka betyg, jag är en spontan 8 på det här för mig.
En generell spontan 8?
Nej, alltså en specifik för mig.
En specifik
8. För det är, som sagt, jag lutar mig rätt mycket på Boardgame Geeks betygssystem. Och de kör ju en 10-gradig skala och 8 tror jag är... Jag tyckte om att spela det. Jag ser fram emot att spela det igen. Och jag skulle föreslå att spela det.
För vem?
När någon frågar mig, vad vill du spela? Då kan jag mycket väl överskådlig framtid säga Castles by the Sea. Sen hoppas jag att folk säger, ja, men det kan jag testa.
Och så ser det lite gullig ut och flashar med ögonbrynen, hur de säger. Ögonfransarna är det nog.
Det är nog den jag vill flasha med. Ögonfransarna.
Jag menar nog inte flasha.
Nej, jag gissade. Men...
ja, nej, men, och då är vi på väg in på min.
Efter bordet har sagt sitt.
Ja, precis. Mitt bord gav betyget 2 stycken knäppningar.
Ja.
Jag däremot, som har en lite mer rationell skala. Jag kommer nu verkligen ge det här spelet betyg på en Thomas Ledin-skala.
Ja, jag... På samma vis som jag såg fram emot det här spelet med vad heter det, Intrepid Anticipation, så gör jag det mot Thomas Ledin-skalan också.
Och då ska jag ju då, som med alla skalor, som din skala som går från 1 till 10, så måste jag ju förklara vad min skala utgår från. Ja, så min skala går alltså från sommaren i kort till en del av mitt hjärta.
Okej. Jag börjar förstå.
Och då ger jag det här spelet, det blir en dag på stranden.
Ja, men okej. Jag köper det helhjärtat. Jag tror att det kan vara ett av dina bästa betyg hittills.
Yes. Jag har bara längtat efter en dag som någon ska säga det. Och jag vill bara säga, för att ge lite då djup till det här. Det är alltså en bra dag på stranden. Den är solig, det är gött, man har lite lemonad med sig. Det är mysigt på stranden. Och även fast jag är rödhårig och inte kan vara i solen utan 40 kilo zinkpasta, så är det ändå liksom, jag tycker om att vara på stranden.
Du offrar dig för det här spelet.
Nej, men jag tycker om att vara i solen.
Ja.
Det är därför jag har en himla massa hattar.
Med de visdomsorderna så kanske vi ska avrunda den här avsnittet.
Ja, vi tackar helt enkelt för oss. Vi tackar våra lyssnare. Vi tackar våra sponsorer. Dragon's Lair Stockholm.
På Sveavägen.
Och Smash, spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm.
Ja.
Och glöm inte att kika in oss på Instagram där vi heter...
Efterspelet podd. Podd med 2D.
Precis som Instagram. 2D.
Ja.
Och med det så tackar vi för oss. Ni får ha det så himla gött.
Det får ni.
Bye!